Sportbladet Allsvenskan presenteras av Snabbare.
En ny säsong av den allsvenska podden här på Sportbladet. Några av er känner säkert igen mig. Jag har ju aldrig suttit i den här podden. Men jag har spenderat de senaste 12 åren ungefär med Sillypodden och Premier League-podden. Den stora frågan alla ställer sig nu, hur ska jag klara mig utan att ha en Liverpool-referens och falla tillbaka på när jag inte kommer på vad jag ska säga?
Du kommer hitta dem.
Vi får snacka om Alex Miller här lite grann. Kom ihåg en gammal AIK-tränare som var helt galen. Han har ju ett förflutet i Liverpool, så vi får, kan köra några sådana anekdoter var det lider, så får vi in Liverpool-referenser här.
Astrid Ajdarevic tänker jag osökt på.
Ja.
Men det här ska bli... fruktansvärt roligt. Vi har Sillyfokus idag. Daniel Disco Kristoffersson för såklart här. Har du kollat batteriet på din telefon?
Ja, men det är lugnt. Jag har dubbelt checkat det. Nu är det inte så mycket såga, men det finns ju alla möjligheter att ladda här på redaktionen, så det är lugnt. Det blir en lång kväll idag. Det är klart att det stänger ju vid midnatt här nu, men det, min erfarenhet att det brukar ju mest vara hektiskt dagarna innan, och igår var det väldigt hektiskt. Det var ju en del grejer som hände då. Nu är det mer att det ska bli officiella, att de ska presentera alla de här spelarna som det har ryktats om. Men någonting tror jag kan hända något nytt. Elfsborg tror jag kan hända någonting. Man ska aldrig se aldrig med AIK och Thomas Berntsen heller, så att Djurgården ska presentera en målvakt och en anfallare här också, så att det kommer vara fullt upp.
Vi måste presentera oss ordentligt. Makoto Asahara sitter här, Daniel Disco Kristoffersson har precis hört, jag heter Patrik Syk. En av de stora frågorna inför den här dagen är ju Djurgården och anfallet. Man har ju letat striker nu under hela vintern. Det är ett, liksom ett uppenbart hål i laget som det ser ut, som ändå ser rätt så spännande ut tycker jag.
Ja, verkligen.
Det här lagbygget. Man kommer också in i säsongen med den här framgången i Europa. Det finns lite liksom självförtroende där, men den där pusselbiten, får man till den?
Ja, men det får man ju. Det är Zakaria Savo då, som de värvar, anfallare från Aris Limassol, svensk. Slog igenom i Oskarshamn för flera år sedan, 4-5 år sedan.
Man verkligen igenom i Oskarshamn?
Ja, det gör man faktiskt. Och sen så tog han den långa vägen och via Lilleström i Norge till där han gjorde 9 mål på 21 matcher, och sen har han varit på Cypern och Real Limassol där han har inte har spelat så mycket men gjort en del mål och har hyllats en del, men har ju också, ja men han har inte spelat 90 minuter i liksom regelbundet, men Djurgården har bestämt sig för att köpa loss honom. De är överens, han flög hit igår, gjorde medical, presenteras väl nu då idag, lite spännande, ser ut som en sån här klassisk nia, mycket fysik, stark fysisk, kan jobba hårt i defensiven och har väl en del näsa för målet också, får man förstå, så att spännande att följa. Jag skulle vara ärligt säga att jag har knappt sett honom spela, såg något klipp som både Fotbollsmorgon la ut här också, Oscar Mås och såg det ute på sociala medier, han gjorde en bisakletas i mål för IK Start. Var det, jag tror jag sa Lilleström, men det var IK Startan. Alltså den gjorde mål i Norge. Så att det ser spännande ut. Och välscoutad av Pelle Olsson. Så att litar man på hans kvaliteter så ska det nog bli ett lyckad värvning.
De har ju konstaterat det tidigare, vet, när man träffade Bosse här förra veckan. Så att det är ju inte en lätt marknad. När de hamnar i läget där Dennis Hymmet lämnar för Gamba Osaka. När de får skadan på Malcolm Nilsson Sävqvist. Att de är ändå sent om sidor i ett fönster, behöver gå ut och hitta två spelare på två positioner som är ganska svåra att hitta spelare till, men som också är ganska centrala.
Den svåraste positionen är ju en central anfallare som ska vara...
Sen har ju de lyckats, alltså titta på när de hämtade Hymmet. Det var inte många som såg, absolut, han hade gjort det väldigt bra i Kalmar FF innan, men att han skulle få den utväxlingen som han fick i Djurgården, det såg inte jag riktigt framför mig, att han skulle vara så bra som han har varit. Och det är ju att om du har rätt liksom miljö runt omkring, de har ju en styrka på offensiv mittfält med det här norska gänget med Gulliksen, Tokmak och så vidare som kan skapa chanser och göra annat och även göra mål. Bara de får rätt profil där. Lite roligt att de ändå hittar en svensk forward också med tanke på liksom homegrown-regeln i allsvenskan som de skulle kunna haft lite problem med utifrån hur truppen ser ut just nu. Nu landar de ändå i att de kanske inte måste sätta säg typ Harald eller någon annan utanför truppen varje gång för att...
Nej, de fast det kanske någon. De behöver göra nu om de värvar den här Filip Maniolovic. Nu tar de in en utländsk målvakt. Så att jag tror att Harald kommer bli den som kommer stryka på foten och få sitta utanför. Om då den här serbiske målvakten Filip Maniolovic som Expressen har skrivit om här, som de är på väg att värva. Och det är klart att det här var ju inget scenario som de hade sett framför sig inför säsongen, att de skulle behöva ge sig ut på målvaktsjakt när man har värvat Rinne tidigare och sen Särkvist tidigare som man skulle ha som Rinne skulle vara given första målet. Sen när man började anade oråd då att Djurgården skulle behöva värva en etablerad målvakt, eller oråd, men inte där de hade velat. Det var väl när de var på Leo på Vastet här som Tipsbladet skrev om tidigare. Och då fattade de att då vill de ha in något hyfsat etablerat. Och nu känns det ju som den här målvakten som kommer in nu kommer ju att, ja, om inte starta direkt så i alla fall kommer man få chansen att starta.
Ja, det är inte en målvakt du värvar för att stå på bänken.
Nej, så känns det.
Det är ändå en spelare som också, de måste ju ha noterat och scoutat i Conference League ska jag säga, för han har ju spelat för Banja Luka där. Nu blir det ju Rapid Wien som Djurgården får möta i kvartsfinal, men det var ju mot Rapid Wien så spelade han i båda matcherna. Ja. Han har en ganska liksom bred erfarenhet av diverse olika ligor också. Vart en sväng i Getafe.
Väldigt många klubbar.
Ja, vart en sväng i Getafe många år sedan i Röda Stjärnan. Den började som sagt serbisk, som har spelat i bosniska Banja Luka då sista tiden och har Europarutin. Så det här är ju en målvakt du värvar som ska starta. Eller åtminstone konkurrera då om att starta med Jakob Rinne och även då Malcolm Nilsson Säfqvist när han är tillbaka. Så... Ja, nej, om de löser de här två värvningarna här, presenterar de i slutspurten, då har de gjort där de ska. Sen får vi se hur de levererar på planen också.
Verkligen. Du nämnde Elfsborg också. Vad kan vi förvänta oss där? Eller är det...
Ja, men jag tror de ska titta på ut. Men Dion Krasniqi till exempel har väl ingen framtid där, så han tittar de på. Han var ju på väg till Sirius ett tag här, men de backade ur i sista stund. Det har varit en del andra klubbar på Krasniqi också. De behöver ju lasta av lite spelare där i Elfsborg för att men Hiljemark kör med ganska tajt trupp och sådär, så att där kommer det säkert hända någonting. AIK som sagt, ja, det är väl ekonomiska där och ja, försökt. De var ju på David Moberg Karlsson i IFK Norrköping och ställde frågan här i torsdags. Men då tror jag mer var så att de drog liksom kanske en chansning och kollade.
Ja, en rövare?
Ja, men precis, för att IFK Norrköping har extrema ekonomiska problem. Lasta av en lön där, ta Moberg Karlsson ganska billigt, kanske på lån till exempel. Men det var ju tvärna i direkt från Norrköpings sida. Det var inte aktuellt för att han är en så viktig del av... Men helt rätt av AIK att ställa frågan tycker jag är ganska logiskt, för jag tror att det hade varit en ytter som går direkt in som kan leverera i Allsvenskan och som då med AIKs tänk inte hade kostat speciellt mycket.
Alltså det kan ju tolkas som en liksom oerhört, vad ska man säga, oartig plump för frågan att dagen innan transferfönstret stänger kan vi bara värva er det bästa ytter. Men jag håller ju med om att jag gillar ändå liksom den svansföringen hos AIK att gå in och liksom bete sig som att, ja men såklart att han ska ta ett steg uppåt om man säger så, och ni Norrköping, ni har väl inte så mycket pengar, ja men kom igen. Och dessutom då en spelare som har ett förflutet i Blåvitt, som ju är en av AIKs absolut värsta rivaler. Jag gillar ändå liksom den svansföring man har när man ändå ställer den frågan och vågar göra det. Det är kaxigt. Sen såklart de får nej. Det finns ju inte på kartan, de får ett ja, men det piggar upp tycker jag.
Nej, men det finns väl en anledning till också att den frågan kanske inte kom för en månad sedan. Nej. För att då kanske det hade blivit förhandling. Vem vet, alltså ja. Norrköping behöver ju pengar.
Verkligen, och jag tror att många inte förstår hur allvarlig ekonomisk situation Norrköping har. Det här kommer de få brottas med i flera säsonger framöver om man inte får till en jättevärvning. Men alltså, så mycket som de blöder, och nu tar man då in Alexander Fransson liksom på nåder när man gjort sig av med Jakob Ortmark det får man ändå säga att de gjorde, till Hammarby. Så att det här kommer liksom Norrköping få brottas med länge, och jag tyckte det var lite magstarkt när jag läste en intervju här med Zacharias Mård, ordförande som har varit ordförande i kanske i 4 år har han varit ansvarig, och han försökte liksom lasta över det här på den förra ledningen, att han hade mage att göra det här liksom när han själv har varit ansvarig de 4 kanske sämsta åren i klubbens historia, och ändå hade liksom mage att peka ut att men det är lönestrukturen som var innan här, okej, du har haft 4 år på att lösa det här.
Han blev i och för sig en före detta ledning också.
Så att jag tror att det bästa som skulle hända för Norrköping nu är att det kommer in i en helt ny styrelse, helt ny ordförande, man får börja om, man har Magnus Fannberg som sportchef, man har Tonna där i bakgrunden som vill göra precis det han vill, ägna sig åt lite ungdomen, bygga upp klubben, sälja klubben, försöka göra liksom sälja in Norrköping till att det ska bli en hype kring klubben igen. Så jag tror att man är på helt rätt väg där, men man behöver bara lösa liksom det ekonomiska, bli av med en del dyra löner, vilket man blir nu när Jakob Bortmark går till Hammarby, och sen kanske försöka sälja någon då. Jag gissar väl att fortsätter de unga spelarna, till exempel som Axel Brönner slår igenom rejält, så är han väldigt intressant för många lag. En sån som Åke, kung Åke, får också han det till att flyga, så kan väl också han vara en som de kan få in en del pengar på. Så att försäljningspotential finns det om man bara vågar spela det, men som sagt, ingen rolig ekonomisk situation.
Nej, det känns ju lite grann som Norrköping har hamnat på efterkälken här, när andra klubbar verkligen har hängt på trenden att kunna sälja dyrt allsvenska spelare, så har Norrköping inte lyckats göra det. Det är väl kanske inte att egentligen inte att spelarna har funnits där, men man har inte haft tillräckligt bra förhandlare. Vi ska inte gräva ner oss för mycket i Norrköping just nu, för det är någonting vi kommer återkomma till. Ja. Men det är lite intressant, för tittar man på vad Sirius har gjort till exempel, eller andra klubbar som i grunden är mindre klubbar än vad IFK Norrköping är, så har ju de liksom kunnat rida på den här vågen under de senaste åren, där allsvenska spelare har vuxit i anseende ute i Europa, och man har kunnat ta mer betalt för.
Grundproblemet är enkelt, man sammanfattar det kort. Det var tidigare, det är inte många år sedan som Norrköping var ett av liksom allsvenskans rikaste klubbar, på att de har just sålt spelare väldigt dyrt och värvat spelare som är unga på väg upp och bygger upp ett värde. Sen har du några år här nu med Rickard Norling, med Glenn Riddersholm, med Andreas Alm som tränare. Nu är inte de ensamt ansvariga för vilka som plockades in givetvis. Men där har du ganska många år där du inte överhuvudtaget har byggt upp något värde. De har snarare tappat i värde när de kommer till IFK Norrköping. Och det ger effekten i sin tur att de här inte heller var billiga värvningar. Det var värvningar som inte funkade. Och hela den här liksom på något sätt mottot med att ha grabbarna på plan, hälften är från stan som de sjunger på läktaren. Det försvann på något sätt mitt i alltihopa. Nu försöker de hitta tillbaka där, och vi får väl se. Men det är ju mycket, en lång väg att vandra i alla fall.
Det är det. Har vi några andra rykten under tisdagen här att hålla koll på?
Ja, men det finns det ju. Vi var inne på, Djurgården ska presentera Zakaria Savo, Manjolovic, Alexander Fransson ska presenteras av Norrköping, Jakob Ortmark ska presenteras av Hammarby.
Ortmark var ju ändå...
Alltså, ja, precis. Ja, verkligen. Och när jag var liksom så här, tänkte när jag fick reda på det här och skrev om det här, så tänkte jag, kan det här stämma? Men det kunde det. Han var på Årsta och snackade med Kim Hellberg. Det har pågått ett tag. Jag tror han själv var väldigt mån om att gå till Hammarby. Han visste ju att de behövde en sån spelartyp. Och jag har sett lite reaktioner när jag skrev om det här precis. Då blev det ju många reaktioner. Men skämtar du, det är inte 1 april. Och vad ska vi med Norrköpings fjärde alternativ på mittfältet till? Men tittar man då på Hammarby, så tycker jag det är en logisk värvning, sett till att man fick inte den här, man hittade inte den här mittfältaren som man gick efter, och den här dyra som man skulle investera pengar i. Då tycker jag det är bättre att man nu tar in Ortmark med noll risk. Alltså det finns ingenting att förlora på att ta in honom. Han får gå ner i lön. Han kostar ingenting. Det är ett korttidskontrakt. Han kommer in och i den rollen som lite Fredrik Hammar hade, lite mer tuff och sådär, kommer ha den rollen. Och det är liksom en sån spelartyp. Han är med och konkurrerar med Tekke och Mackan Karlsson framförallt, och sen kommer han acceptera och inte vara en startspelare. Han kommer inte förstöra gruppdynamiken. Han är en ganska skön profil, och sen noll ekonomisk risk, som man sa. Så att en mycket logisk värvning så sett. Sen är det klart att det var oväntat med tanke på att det inte hade ryktats med honom tidigare, med tanke på att han kanske var fjärde valet i Norrköping. Men just med tanke på de saker jag nämnde, så tycker jag det är en bra värvning. Och man ska komma ihåg det också, som sportchef eller som klubb, så är det nog viktigt också att våga välja bort och inte göra dåliga värvningar, just sådana här som Hammarby gjort tidigare, istället för att säga man inte hade värvat Ortmark. Han hade fått lite halvpanik och lagt jättemycket pengar på en ny August Mikkelsen eller en ny Veton Berisha. Då har man stått där med jätteinvesteringar som man inte hade varit säker på hade funkat. Nu tar man den här Ortmark som inte kostar några pengar. Skulle inte det gå bra? Nej, och det spelar ingen roll. Då har han varit här och liksom, varit både höjt nivån lite i träning och varit en skön lirare utanför planen och sådär, utan någon ekonomisk risk. Så att jag tycker det är en spännande värvning.
man ska ju komma ihåg att Ortmark var ju som bäst när han var i Sirius en gång i tiden, när han väl spelade liksom mer som en ensam sexa.
Ja, och då var väl Adrian von Heine som är teknisk chef i Hammarby i Sirius också, så han vet säkert.
Och i Norrköping så blev han någon form av liksom tvåvägsvariant, han skulle spela offensivare, framförallt så kom ju skadorna och sånt, lyfte aldrig för honom. Men om man tittar på Hammarbys mittfältskonstellation, det kanske snarare är den här ensamt defensivt ansvarige mittfältaren. Alltså, det finns ju oerhört mycket kvalitet alltså på innermittfältet där. Du nämnde ju Tecker, du nämnde Karlsson, men ska ju ta de här yngre förmågorna som jag tänker till exempel Lado, jag tänker på Kanga som används i en mittfältare.
Ja, men de är inte lika utpräglade.
Nej, men det är ändå sådana som man liksom satsar på som ändå är innermittfältare, men de är inte utpräglade defensivt. Nej. Att du ändå får in Ortmark som är ganska riskfritt som du säger, det kan bli en ganska smart lösning. Och man ska inte underskatta det där, att om du har rätt rollspelare där så kan ganska mycket runt omkring bli väldigt mycket bättre också. Mm.
Vi får återkomma till Silly om det dyker upp något. Jag vet, din telefon
här,
är
absolut,
där.
Alltså. Jag kollar hela tiden.
Ska du ta med saftblandaren?
Ja, exakt. Precis.
Det skulle vi haft. Men vi vet ju att Allsvensk Silly, den sker ju i första hand i Discos telefon. Och i andra hand liksom i...
den har inte skett i Silly-podden de senaste 12 åren.
Ja, men vi har ju liksom haft ett annat...
på den ibland.
Exakt.
Ja, men det, av just den anledningen att den sker ju där. Den sker ju inte ens i olika liksom, konferensrum runt om i fotbollsvärlden. Den sker ju i Discos telefon.
Precis.
Men vi har lite punkter som jag har staplat upp inför säsongen. Bara saker som är värda att ta upp i ett sånt här premiäravsnitt. Vi kommer titta på torsdag när vi gör avsnitt igen. Då kommer Per Boman och Simon Bank vara här och då kommer vi prata första omgången. Nu kommer vi prata liksom inför säsongen mer. Mm. Först på listan. Går det att stoppa Malmö FF?
Ja, tittar man på truppen och tittar man på värvningarna...
Långt svar. Jag vet det korta svaret.
Så ska det ju inte gå att göra det. Samtidigt då så finns det ju en del frågetecken i Malmös trupp också. Om man vill liksom gå in och syna med lupp. Men det är klart att bredden och stjärnorna talar för att Malmö kommer att jogga hem det. Samtidigt också som det finns väldigt mycket kapital att värva i sommar om det nu skulle gå snett. Nu ska man säga att Daniel Andersson har gjort väldigt mycket av det här jobbet redan. För man vet ungefär att Hugo Bolin och Tali kommer att försvinna. De har tagit in Arne Sigurdsson bland annat. Så det är klart att jag tror att det går och absolut att stoppa dem. Jag tror att Hammarby kommer vara en riktigt vass utmanare till Malmö FF. Jag tror att Malmö kan gå på, de kan bli lite så av det här favoritskapet, att de kan darra lite grann. Och jag tror också att man kan liksom omedvetet blir lite mätt också när man haft de här framgångarna. Så att det blir spännande att se, och det finns en del frågetecken för det. Jag menar, Sead Haksabanovic, hur är det med skadan där? Hur påverkas han av att det kommer in Sigurdsson, att det kommer in Ekong? Vad händer med Oliver Berg? Stefano Vecchia har varit skadad länge, verkar inte finnas något där. Men man har tappat en del mittbackar från förra säsongen. Derek Cornelius finns inte, men han har värvat väldigt bra ersättare. Kommer de vara lika bra den här säsongen som de var förra året? Så att några om man letar väldigt väldigt noga, så kan man hitta några frågetecken.
Det är ju halmstrån liksom.
Vi måste ju liksom hypa upp så att allsvenska lever in i sista.
Fast det är det halmstrån. Alltså, såklart, om du tittar på pappret och vad de får in. Ja, de tar in Arnold Sigurdsson och Sead Haksabanovic på ett bräde. Eller Sead kom ju för sig tidigare. Ja. Men att det kan ju ingen annan klubb i Allsvenskan göra. Absolut. De har en budget som ingen annan har överhuvudtaget. Men samtidigt, de på pappret, på planen menar jag liksom, så kommer de ju kunna förlora matcher. De kommer tappa sina
herregud,
poäng. De tappar väl poäng mot Mjällby varje år till exempel. Ja. Det är ju liksom sen gammalt. Men där det förutsätter är ju att någon annat lag då gör sin livssäsong. Mm. Att allting bara stämmer. Ja, att de bara rullar på med segrar. Ja. Om det är Hammarby som gör det, om det är ett AIK som plötsligt liksom hittar någon annan form och gör det, om det är Elfsborg eller ett Häcken under Jens Gustafsson, det ska låtas vara osagt, men såklart det går att störa Malmö. Med det sagt, såklart jag har tippat Malmö etta, men såklart det är inte så omöjligt som man kanske vill få det till.
Sen tror jag också att tre i rad kan ju också motivera.
Ja, men det, förra gången trodde man att de skulle vinna liksom det också under Milos var det, va? Då blev det ju inte alls så, då kom det ju 7.
Det var under Milos, nu har de Henrik Rydström.
Ja, exakt.
Plus kanske en av de bästa trupperna vi har sett i Allsvenskan.
Ja, det får man säga, det måste nästan vara. Ja, men frågan är, kan det vara den bästa också?
Jag tänker tillbaka kan mätas. Djurgården i början på...
Ja, eller men framförallt när Malmö var i Champions League några av de första gångerna hade min ruskig trupp också. Ja. När Rosenberg och det var... Ja, var inte Emil Forsberg
där är inte där. Den här Malmö-truppen än.
Alltså ja, de var som bäst.
Alltså Malmö FF vill ju också mäta sig själva med hur bra de är i Europa och stoltsera ganska mycket med vad de gör ute i Europaspelet, och det är det som också har lagt grunden till deras, ja, väldigt fina ekonomi. Men det räcker ju med att titta på att vilka slutade högst i Europa liknande säsongen. Det gjorde Elfsborg. Mm. Det är inte så, de är inte helt liksom oslagbara. De är inte PSG i ligan. De är inte riktigt där än. Sen är de solklara favoriter och har det absolut bästa laget på pappret och sannolikt också på planen. Men det går att utmana dem. Det är liksom, det är det jag försöker säga här i alla fall. Mm.
Sen är det ju också spännande för att, jag menar, ta en sån spelare som Ekong, det är ju en perfekt värvning. För att kommer han in och är så bra som han potentiellt
borde vara.
Borde vara eller skulle kunna vara. Ja, men då är det ju såklart en supervärvning. Och, men gör han inte det, så är det inte hela världen heller.
Nej.
För att det finns ju andra spelare på de positionerna. Det finns, man har inte liksom lagt alla ägg i någon korg egentligen. Nej. Den stora, stora grejen är ju såklart om det i sommar dyker upp ett, ja men, övre halvan lag från La Liga, Premier League, Tyskland, och hör av sig med en skaplig plånbok till Henrik Rydström.
Så kan det ju vara. Eller Championship eller något sånt där.
Ja, alltså jag kan se Premier League-klubbar kliva in också. Det finns några Premier League-klubbar som gör den typen av chansningar. La Liga kan man också se. Men jag tror inte han går till ett Swansea under säsong här. I så fall så kanske
han blir efter då, i så fall,
har en dialog och säger jag kommer efter säsongen, jag kommer lite längre fram.
Det kommer bli svårt att hålla kvar honom så mycket länge till med tanke på att han har haft så många, det har ju funnits så många chanser. Å andra sidan så har ju Malmö de senaste åren varit hyfsat självspelande piano under vilken tränare som helst. Magnus Persson vann SM-guld med Malmö, Allan Kohn tror jag vann SM-guld med Malmö också. Det är inte lite de mest meriterade tränarna, de, om man all respekt för vad de har gjort. De har
sen gick det väl kanske ut för i vissa fall efter det också. De hade väldigt svårt att bygga någon form av dynastier på det sätt som ändå Henrik Rydström har gjort och är på väg att göra.
Men jag menar, Henrik Rydström, absolut, det var en duktig tränare innan, han hade gjort det bra i Kalmar och så vidare, men han har ju också tagit kliv i Malmö.
Ja, absolut.
Han är ju relativt oprövad fortfarande, om man ska vara riktigt ärlig. Framgångarna han haft har ju varit de här två senaste säsongerna i Malmö. Så att för honom att ta klivet ut, det är intressant, men han är ju en av allsvenskans hetast eftertraktade saker just nu. Så är det ju, det pratas ju om Henrik Rydström på, man älskar ju när de här nördiga taktikvloggarna på YouTube och så vidare plötsligt, alltså de här riktiga hipstersarna, de hittade ju till Malmö under för någon säsong sen och började överanalysera.
Nu pratar du om internationella.
Inte svenska utan internationella.
Jo, men det pratas ju om så här kopplingar till Brasse-tränaren och allt möjligt och sånt. Och det där är ju att han har gjort ett namn utanför de skandinaviska gränserna också där.
Så är det ju. Några av de främsta utmanarna till Malmö hittar vi ju trots allt i Stockholm. Punkten i mitt körschema här är: äter Stockholmsklubbarna upp varann?
Nej, jag tycker
det kostar mycket energi med Stockholmsderbyn. Ja. De tar poäng av varandra.
Framförallt när man förlorar dem.
Och det är mycket runt omkring och det är mycket och det är liksom, det håsas i veckor och det blir efterspel ibland, så spelas inte ens matcherna färdigt. Och så vidare. Säg att ett Hammarby, vi säger att Malmö, ja, men wobblar lite grann. Du var inne på det, ett lag måste göra kanske sin en jävla drömsäsong för att utmana dem. Men ett sånt lag är ju, egentligen alla tre har potentialen att vara det laget, om man ska vara ärlig. Jag räknar inte in BP här. Kan de här derbyna, kan det faktum att man befinner sig i den här kontexten vara ett problem i...
Nej, men det är klart, det kan bli samtidigt som det kan bli en boost för lag som vinner. Så blir det som med Djurgården, så har vi sett hur det har blivit en extrem belastning för klubben när man inte har vunnit derby. Så jag tror väl mer det är där. Och samtidigt då skulle Djurgården bryta den här trenden i tredje omgången när man möter Hammarby, så är det klart att då blir det en ruggig boost för lagen där. Jag tror mer att man är ganska van vid de här matcherna, man är van med att det är sån hype, att det är sån fokus. Jag tror mer man man ser det som en möjlighet. Däremot så är det såklart att Djurgården kommer ju vara, när de går in till match mot Hammarby, det är klart att de kommer ju ha det här i bakhuvudet, deras derbyfas. Det är klart att skulle de förlora till derby så blir det ju, blir de ännu mer nedtryckt i skorna. Samtidigt då skulle de bryta den här derbyförbannelsen under Jani Honkavaara, så skulle det vara liksom, ja, då tror jag det kan lyfta rejält. Så att man får väl hoppas att för klubbarnas egen skull att de ser det mer som en möjlighet. Och framförallt så är det väl Djurgården då som måste bryta den här derbytrenden.
Jag tror också att det snarare är att de ser det som en möjlighet. Det är som jag tänker att de på något sätt skulle krocka och lida varandra. Alltså, det är väl inte ett hållbart koncept att liksom två av tre klubbar letar anfallare på Cypern varje fönster. Det finns liksom en gräns för hur stor den ligan är. Och det finns en gräns för hur många lag som finns runt liksom Marbella, Solkusten där och letar efter samma spel på samma ställe. Det kan ju vara någonting då, möjligtvis att man tampas om samma profiler. Men i övrigt så de styrker varandra av liksom den stämning.
Det ökar liksom ju attraktionskraften för alla de här tre lagen att det är så.
Så det är väldigt bra.
Och inte bara utifrån spelare utan även tror jag liksom i landet för yngre som följer Allsvenskan. Jag är helt övertygad om att om man skulle göra en undersökning runt om i landet idag jämfört med för 10 år sedan så kommer du hitta AIK, Hammarby och Djurgårdssupportrar i andra städer än Stockholm på ett helt annat vis än vad det skulle gjort för 10 år sedan. Man kan tycka om man vill om en sån utveckling, men jag tror absolut att de här stärker sitt varumärke hela tiden med att du har de här stora, stora matchen, de stora derbyna, de som får uppmärksamheten som alla vill se med den liksom elektriska stämningen som är på läktarna. Ibland på ont, ofta på gott skulle jag säga. Så, absolut, nej, de stärker bara varandra. Det är bara en styrka för dem, tycker jag ändå. Förutom kanske scouting-delen, men det spelar ingen roll vilken stad de är i egentligen.
Jag tror du säger förutom för Djurgården.
Nej, det hade inte. Man undrar så här om Djurgårdssupportrar, om man skulle få liksom derbysegrar, hade de accepterat att typ ligga liksom på undre halvan av tabellen så länge de vinner alla derbyn?
Just nu känns det. Just nu
känns det. Det går definitivt så att hitta supportrar som argumenterar för det. Det tror jag. Då är ju frågan, vem vinner Stockholmsligan?
Ja, jag, eftersom man tippar Hammarby som SMG vinner, så tror jag att Hammarby vinner. Nej, men just nu då ser Hammarby och Djurgården ut så ligga absolut längst fram. AIK har haft problem med skador. De har haft problem med lite värvningar som de inte har fått in. Nu var det väl positiva besked kring Benkovic här som de trodde var ganska allvarligt skadad. Och hade liksom, när de gjorde det här röntgen så visade det sig att det var lite bättre. Så det var ju viktigt tror jag. Sen har de ju investerat väldigt mycket att Kakoudis här ska vara bra. Anfallarna som de har tagit in. Så det är klart att, och det är ju så små marginaler i allsvenska. Jag menar, om de får träff på Kakoudis så kan det ju vara skillnad mellan komma sexa och vinna faktiskt. De har ju väldigt mycket mål för de har en väldigt stabil defensiv. De har en trupp när alla är friska som ser väldigt bra ut med färdiga spelare. Men det har ju inte sett bra ut på försäsongen för AIK. De har ju varit liksom det här laget som man inte ville vara. Man var ju där att man skulle ha en strategi där man skulle spela mer offensiv fotboll. Men där man bara har lite mer sett defensivt ut nu. Jag ser inte hur man ska vända på det här helt plötsligt och börja spela offensivt mot Gais. Det blir ju snarare en allsvensk premiär som tror jag för AIKs del så kommer präglas lite av ångest och lite av det här defensiva täppa till och sen så blir det en sån där premiär som är en klassisk AIK-premiär.
Gais är det perfekta bananskalet just nu. Alltså, det är för att vi förväntar oss väl kanske inte lika mycket av Gais den här säsongen. Det var ju en supersuccé. Ja. Det är väldigt svårt att följa upp den succén. Det där är också det är punkt 4 på min lista utav inför säsongen här. Vi har ju pratat om det innan, menar, den svåra andra skivan och så vidare. Men just det här att förväntningarna måste skruvas ner. Alltså du kan inte förvänta dig att göra en lika bra säsong.
Framförallt inte när du har tappat halva lag och väldigt många etablerade spelare.
Dessutom att även fokus måste ju vara att, liksom, att klara nytt kontrakt. Att du måste ha samma målsättning den här säsongen som du hade inför förra. Mm. Inte som du hade i oktober förra året. Mm. När du skulle bli bäst i stan och så vidare. Det kan du inte ha inför den här säsongen. Så att det är liksom det mentala, om man torskar ett par matcher och kanske ligger på nedflyttningsplats en bit in i maj och sådär. Det kan bli svårt och det där är ju utmaningen för Gais.
Känslan att de ändå har byggt upp dem. Även om de har tappat mycket spelare så känns de ju ändå liksom ganska trygga.
Ja, en grym tränare i Fidde också. Han har ju
ja, alltså de har ett vettigt projekt, och så jämför med vissa andra klubbar i Göteborg de senare åren. Nu har i och för sig IFK Göteborg sett väldigt bra ut under den här försäsongen, och det ska bli väldigt kul att se dem in action i ligan också. BK Häcken kommer att stå tillbaka och inte alls vara samma svajiga Häcken som vi såg förra säsongen. Det är jag övertygad om. Örgryte behöver vi inte prata om. Men nej, jag tror inte de kommer åka ur på något sätt. Såklart att det kan växa lite oro ifall de får mycket förluster. Men jag tror att alla har någon form av liksom sund inställning vart de egentligen ska landa i den här tabellen. Mm. Sen vill jag ändå bara återvända till en sak när vi pratade om AIK, som du hoppade vidare från den punkten. Att sitter det ändå inte i väggarna för dem att de ska vara lite tråkiga och defensiva? Är inte det bästa som kan hända att de inser att nu måste vi kanske försöka riskminimera i en premiär mot Gais, lösa en 1-0-seger.
Absolut.
Sen så här med alla de här skadorna, det är ju helt bizarrt egentligen. Så fort de bestämmer sig för att nu ska vi sluta skriva över- och underkroppsskada och vara öppna med allting. Det var kanske den största nyheten här liksom, för säsongen, att AIK ska vara tydliga i sin skadekommunikation utåt. Då får de 15 skador så att det blir liksom
underkroppsskada är ju sånt otroligt roligt ord i en fotbollskontext. det kan ju vara allt
från överkroppen,
lårkaka till bruten tå.
Så att jag är inte så orolig för AIK, även om det har sett katastrofalt ut på försäsongen. Att det sitter på något sätt i väggen, att de kommer inte ta till sig de där 1-0-segrarna oavsett vad de ställer ut och spelar på plan. Det är jag övertygad om.
Vidare på listan har jag skrivit: har nykomlingarna det som krävs? Vi kanske inte ska klumpa ihop dem ändå, för att Öster känns ju verkligen som att det här blir en tuff
säsong. Ja, det blir det. Jag tycker de ändå...
De kommer upp från... när var de uppe i Allsvenskan senast?
Ja, det var länge sedan.
Allt för länge sedan skulle jag säga.
Medan Degerfors liksom, har ju nyligen varit uppe, har ju till stora delar en trupp som är byggd för Allsvenskan på ett sätt som Öster inte har. Så att, vi börjar med Öster då.
De har värvat ganska smart tycker jag ändå. Lindar har de tagit in. De har tagit in flera andra spelare som de har headhuntat. Den här dansken som de tog in nu på mittfält tycker jag ser bra ut. Så jag tycker de har gjort jobbet där bra med Jesper Jansson. Och sen nu då, när han lämnade, så är det andra som ska få ta över det här. Men tycker jag ändå att det ser hyfsat ut. Sen kommer de få en tuff säsong, det tror jag också. Degerfors såg ju väldigt bra ut, som fick rätt mycket skador här. De har ju en målvaktssituation också där de bägge målvakterna kanske inte är de mest rutinerade i allsvenskan och sådär. De har ju funderat på att ta in en målvakt och så. Sen, vad händer? Omar Faraj ser ganska ensam ut som anfallare. De har Fisic där bakom som kanske inte är liksom heller garanti för att ösa in mål i allsvenskan. De har väldigt många spännande spelare i Elias Pihlström här, så att nu gick Pikkarainen sönder här också, så såg jag i alla fall inte. Han gick ut och så jag vet inte om det är någon skada eller något sådär, en småskada, men de kanske vill det säkra upp, men det är lite för osäkert med skador kring Degerfors. Sen tror jag de har lärt sig väldigt mycket av det här året när de var uppe och åkte ur, vad man gör ska göra för misstag, och att det är väldigt viktigt med rutin, och de har värvat en del rutin också, så att på så vis tror jag att det kan bli bra för dem. Sen kommer de få slåss med Värnamo, de kommer få slåss med Halmstad, de kommer få slåss med Öster om att hålla sig kvar, så att det blir ett ruggigt tufft race. Och där, jag vet inte, jag hade ju att Öster och Värnamo ska åka ut, hade jag nog fått ändra om det nu, så tycker jag att Halmstad ser ganska svag ut om de inte får det här arbetstillståndet på Nogueira också. Så att
hur ser det ut med det? Har vi någon...
Nej, men det är väl avslaget och överklagat. Så att vi får se då vad de säger, men ja, det vore ju dråpslag om han...
Tufft för honom inte minst.
Lite grann som när man spelar Championship Manager där man skulle värva att Segalko och inte fick arbetstillstånd. Det känns ju som back to 2001.
Ja, det var ju så tufft när man... Vadå arbetstillstånd? Ja. Vad är det här för någonting? Ja. Det minns jag fortfarande när jag spelade Championship Manager. Gällande... Alltså det jag tycker ändå så här talar för Degerfors är ju att det finns ganska mycket sparkapital och sånt som liksom kan växla ut, som vi inte har sett prov på riktigt än under den här försäsongen. Att de plockar Salifu som var på provspel i Norrköping, som då Norrköping valde att inte gå vidare med. Vet inte om det var ekonomiska skäl eller vad det var. Kan ju ha varit det med tanke på läget de har. Men Degerfors plockar honom ganska fort. Jättespännande spelare utifrån det han gjorde på försäsongen. Rafferty väntar man ju på det här sista lilla klivet han ska ta, som de har fått in också. Och det tror jag väl att Degerfors är en ganska bra miljö för att kunna lyckas med. Sen så jag har ju faktiskt tippat kvar Öster. Jag är en av få som har gjort det. Och det är väl den enkla anledningen att det här är en klubb som egentligen borde vara i Allsvenskan. Det finns inte kanske någon så här sportsligt logisk anledning till att jag har tippat kvar dem, förutom någon form av magkänsla. Men känslan är att här har de en chans. Kalmar FF har misskötts och åkt ur på att de inte fått ihop den sportliga verksamheten. Öster, som kanske historiskt är den stora klubben i Småland, nu har de chansen att ta tillbaka den tronen på något sätt. Nu, de har en hel stad runt omkring, de har liksom historien. De borde inte bli ett jojo-lag, utan de ska kunna etablera sig. Sen, absolut, titta på pappret på truppen. Mycket som talar för att de skulle kunna få det tufft att åka ur. Men jag vill ändå tro att de är faktiskt tillbaka för att stanna. För jag tycker, utifrån historia och tradition, storlek på stad, allting, supporterskap, så är det en klubb som är hemma i Allsvenskan.
Alltså verkligen. Vi som växte upp på 80-talet, där var ju Öster ett givet lag i Allsvenskan. Bröderna Ravelli och så vidare. Ja. Växte upp och hade väldigt mycket, av någon anledning, min fritidsfröken hade spelade för Östers damlag.
Ja.
Marie Bengtsson, en legendar inom svensk damfotboll, verkligen. Mm. Hon var min fritidsfröken när jag var liten och hade massor med ÖIS-merch som vi fick på fritids. Så jag hade liksom så här Österklistermärken.
Jag tänkte säga, vad kom ÖIS in?
Ja, men de klubbarna kan man ju lätt blanda ihop.
Ja, det är lite så. Men Ö är ju en konstig bokstav. Men Österklistermärken och Östervimplar och såna här saker överallt. Och det kändes ju liksom lite coolt. Jag menar, Öster var ett, inte något av storlagen kanske, men de var ju liksom ett etablerat.
Ja, absolut. Det var ju grym. Jesper Jansson, Ulrik Jansson, bröderna där.
Nu ska vi inte fastna på Österspelare vi minns, men jag tänker osökt på gamla Norrköpingbacken Fredrik Bildt.
Ja, just det.
Ja, det var en gammal Österspelare.
Verkligen. Vi går vidare på listan och där står det Elfsborg och BK Häcken, utmanarna. Ja, tittar man på era tips då i den allsvenska bibeln, så är ju de två lagen som sticker ut, som förutom Stockholmsklubbarna då, som skulle kunna utmana Malmö FF den här säsongen, i alla fall utmana om de är Europaplatserna. Titta på lagen, BK Häcken gjorde ju ingen bra säsong förra säsongen, har fått in en ny bättre tränare får man väl ändå anta. Åkte på en ganska tung skada nu på försäsongen.
Johan Hammar, men fick ju in Leo Väisänen som är, skulle jag kanske säga, i sina bästa stunder minst lika bra.
Mm. Ja, de har värvat jättefint den här försäsongen, Häcken, och de mycket som talar för är ju att de hade en sån platt säsong förra säsongen. Det var ingen som såg det framför sig att de skulle vara så dåliga som de var då. Men nu har de liksom behållit en stor del av den stommen som ändå sken då. Och nu går vidare med ganska mycket spetsny förvärv. Och framförallt att de har Jens Gustafsson som tränare som har varit runt lite överallt. Och både liksom haft framgångar men också liksom diverse olika erfarenheter från världsfotbollen. Kommer tillbaka till Allsvenskan med nya tankar. Och känns spontant som att kombinationen Jens Gustafsson... Simon Gustafsson. Mm.
Det känns som de på något sätt
borde rimma ganska bra.
Ja, jag tror också att det...
För Simon Gustafsson är viktig för det här laget.
Anledningen att han tog laget var han såg potentialen i det. Var Paco Johansson var ju en fiaskovärvning som tränare. Det var inte så många spelare som gillade honom. Det var många som underpresterade under honom. Men ser du på potentialen och ser du på kvaliteten i Häcken så underpresterade man ju grovt förra året. Och det är klart att kom Jens Gustafsson in nu med sin internationella erfarenhet och det han har... Vet om Allsvenskan och sin liksom, filosofi som tränare. Han är ju mer liksom spelarnas tränare, går på energi och även har ett stort taktiskt kunnande. Så jag tror att det kommer vara väldigt lyckat. Sen om det räcker hela vägen och utmanar Malmö, det får vi se, men potentialen finns. De har värvat väldigt smart. Silas Andersen har ju varit grym på försäsongen. Ser ut som ett av de bästa fynden någonsin. Jag tycker också att Leo Väisänen är en ruggigt bra värvning också. Sen får vi se då vad övriga truppen, och sen kan det ju hända en del i sommar med sig Daniel Nusse och sådär också, men de har en ekonomin också för att ersätta, så att Häcken tycker jag ser spännande ut. Samma sak med Elfsborg som har fått lite mer kött på benen under Oskar Hillemark som har satt sin prägel. Det är han som har fått sina värvningar som är headhuntade. Sen får man se om det händer något nu på anfallssidan den sista dagen av fönstret här, men jag tror också att
är också värvat väldigt starkt.
Ja, är på en väldigt bra plats.
Simon Olsson liksom
är ju kanske bästa värvningen hittills tillsammans med Paulus Abraham och Sigurdsson. Så att...
Med det sagt, det här är ju någon form av liksom upp till bevis säsong tycker jag ändå för Hiljemark. Alltså, han har ju gjort det bra sedan han kom in. Men vi ska komma ihåg, det var inte någon så här höjdarsäsong alltså inhemskt Elfsborg gjorde i liksom tabellen i allsvenskan. Det tycker jag inte. Nej. Att det var. Det som är liksom den stora gärningen för Elfsborgs del var ju hur de hanterade Europakvalet, tar sig hela vägen till Europa League och gör det väldigt bra där också. Men det är mycket från den stommen som har försvunnit. Mm. Det absolut har värvat bra, men kan han få ihop det här till ett lag som också kan på lång sikt över 30 matcher utmana i toppen? Det är inte jag helt säker på än. Sen kan det mycket väl vara så, men det är fortfarande juryn som är ute där, tycker jag. Och spännande att följa Elfsborg kommande säsong. Mm.
Ja, verkligen. BK Häcken som ju åkte på en brakförlust här i genrepet, ja. mot Sarpsborg var det. Ja. 4-0 i första halvlek.
Ja, det brukar ju komma en sån reaktion. Nej, men de är ju final i cupen mot Malmö, får vi säga. Så att,
ja, så är det. Men väl... tänker att den spelas i Malmö. Alltså finalen.
Ja, ja, exakt.
Låt det. Ja. Det var ju överraskande.
Ja, precis. Nej, det var det. Mycket Malmö senaste tiden.
Nästa punkt, där står det så här: kan Billborn och Björklund få Blåvitt på fart uppåt i tabellen igen?
Nej, men det tror jag. Det kan inte bli lika dåligt som förra året, tror jag.
Någon gång måste det ju liksom...
Ja, och med tanke på det som jag var inne på tidigare. Men Billborn, tar man Billborn i Jocke Björklunds ledarskap, så är inte det tränaren som kommer in och förändrar ett lag över någon vecka eller över någon månad. Därför var jag lite förvånad när de tog in dem, när de sparkade Jensa Sko här och tog in dem där direkt, för att de skulle få den här effekten. De är mer liksom truppbyggare, man bygger på sikt, de har sin strategi som de jobbar långsiktigt med. Så det tar väl för att nu när man börjar fått sätta sin prägel på laget, de har fått in sin del av sina handplockade värvningar, tar väl för att de ska lyckas då. Och att det är lite upp, eller ja, upp till bevis kanske är hårt att säga, men det är klart att det tar det för att de kommer att lyckas med Blåvitt. Och sen om lyckas med Blåvitt, det är väl att komma någonstans mellan 8 och 5 är ju jättebra. Sen ska man nog inte ha kraven på IFK Göteborg att de ska utmana om topp 3 eller topp 5 eller sånt där.
Jag tycker att det är ganska svårt att förutse vad som
håller helt med.
Alltså, jag vet, så här, där man kan vänta sig, tycker jag, är någonstans plats 8, 9, 10,
där.
Utifrån vad de har, hur de har sett ut på försäsongen. Nu sa jag för sig försäsong, man ska dra för stora växlar över det. Men jag tror det viktiga här är att inte då, om det nu skulle börja med lite förluster här i början, att det skulle börja, det är ju ganska rörigt utanför planen i den klubben just nu. Men om det skulle plötsligt bli rörigt på planen också här i inledningen med allsvenskan, att då bara bestämma sig, nej, nu får Billborn och Björklund lämna här, nu ska vi ha in en annan tränare och försöka rädda kontrakt. Det tror jag är det absolut värsta man kan göra. Jag har ganska länge haft känslan med IFK Göteborg, lite som man har med Manchester United, att det här är en klubb som egentligen borde vara väldigt mycket bättre, som egentligen är liksom en av de anrikaste, största klubbarna i Sverige, men som av någon anledning aldrig får det att fungera. Det kanske bara är bättre att bita det sura äpplet, åka ur, bygga om på nytt. Bara rasera hela liksom grunden du har och bygga upp något annat. Det som vi har sett av Göteborg hittills, det är snarare någonting som faktiskt ger anledning att tro att det kan bli bra. Så att jag hoppas verkligen att de ger det här fortsatt tid, även om resultaten inte skulle gå lika bra i början av den allsvenska säsongen som de har gjort under försäsongen hittills.
Men det tror jag är IFK Göteborgs styrka. Tittar du historiskt på lagen då, som har haft sådana här dunderkriser, så har ju faktiskt lagen åkt ut. AIK åkt ur 2004, vi har Malmö som har åkt ut, vi har Djurgården som har åkt ut, och det har liksom varit jättekriser. Nu har Göteborg haft sin kris, de klarade sig kvar i allsvenskan. Det tror jag är en styrka, och det tror jag man kan bygga vidare på, alltså att de har sluppit åka ut när de har haft den här jättekrisen, så det tror jag man kan bygga vidare på. Mm.
Jag har en sista punkt på mitt körschema här, och vi har ju sett allsvenskan producerar talanger, vi har ju sett några flytta för stora pengar, ta plats ute i europeiska storklubbar, Hugo Larsson, Lukas Bergvall. Jag vill ha tre stycken spännande juniorer, alltså tonåringar som tar klivet och visar framfötterna den här säsongen. Vi vet att de finns där uppe.
Ja, då säger jag då att jag tror att Brunner i vad heter IFK Norrköping, de behöver spela unga spelare. Jag tycker han ser väldigt intressant ut. Sen tror jag att han kommer säljas eller göra något så här dunder, alltså kommer vara en given startspelare, men det ska bli väldigt intressant att följa honom, som jag tror väldigt mycket på honom. Jag tror också att Adrian Lado kan vara rätt bra i Bayern, även om det blir tufft att konkurrera. Och sen blir det spännande att se om Redkin eller Charlie Pavey i AIK kan slå sig in, för AIK behöver också spela in en del unga spelare, så att där har du några i alla fall.
Det hade ju varit så mäktigt med Charlie Pavey om han kunde bara ta ett rejält kliv bara rätt in i den startelvan.
Om Djurgården hade gett Alexander Andersson chansen, 14-åringen.
Jaha, just det.
Det är nog inte aktuellt, men det är, det är ju bergvallklass på honom.
Ja, men alltså, vem vet, med tanke på att ändå han imponerade så pass på träning att Janni Honka bara sa, jag vill se honom i match också.
Ja.
Sen att han är 14.
Ja.
Det man får lägga till också här är ju liksom så här, Axel Brunner är 16 och ändå verkar vara nu alltså en startspelare i Norrköping. Och han har ju hypat ganska länge i Norrköpings led.
Men är väldigt i Norrköpings led, men väldigt kanske inte lika mycket utåt för liksom andra supportrar. Och
sen tror jag att det hade nog svidit, för nu är det ju en annan situation för IFK Norrköping, men jag vet inte om det är en spelare du liksom säljer Bergvall tidigt, så att säga.
Nej.
Nu kanske de måste göra utifrån det ekonomiska läget om man skulle utvecklas vidare och bli så bra som man kan bli. Men samtidigt, det finns paralleller att dra till andra, alltså klubbikon, tänk på en Kristoffer Nyman till exempel, att man nog vill se några år i Allsvenskan innan han gör steget. Men vem vet vad som händer, det andra tider nu och en annan fotbollskarta. Nu tar du ju väldigt många av namnen jag tänkte lyfta, men jag kan väl slänga in i AIK-mixen Elvis van der Laan, som på tal om yngre spelare som är värd att följa. Sen finns det ju spelare som är liksom i ett lite äldre kategori än de som du kanske nämnde här, som ändå står på gränsen till ett genombrott, ett liksom riktigt stort genombrott. Alltså tänk Gottfried Rappi eller Sporg som skulle kunna liksom ta nästa steg. Kan till exempel, Keita Kosugi är inte så gammal som man tänker i Djurgården. Skulle mycket väl kunna ta nästa steg och förväntas för bli någon som de kanske kan sälja för väldigt mycket pengar.
Siltanen tror jag också mycket på. Siltanen, han spelar med ett ruggigt självförtroende i Djurgården och som jag tror också kan få sitt genombrott. Så att det är mycket. Malmö har väl några, men där är det så svårt att se om vem som ska liksom få chansen.
Alltså Bolin har ju fått det stora genombrott, men det är fortfarande, och det kommer ju väldigt fort, men det finns ju andra spelare där. Har Zetterström fått ett genombrott? Ja, det kanske han redan har fått också. Men det saknas ju inte unga spännande spelare i den här serien, och någonting jag tycker är ändå uppfriskande är att det är ganska få, tycker jag, värvningar så här avdankade 30, 32, 33-åringar. Utan det är många liksom värvningar som har gjorts av yngre spelare med återförsäljningsvärde. Sen är jag ju lite allergisk mot hela det här att sälja jargongen som på något sätt finns runt Allsvenskan. Att, den här spelaren gjorde 3 mål. Då kan man sälja den för så mycket pengar. Att det borde ju snarare vara en dröm att ha kvar de här spelarna, att de ska fortsätta ösa in mål för sina lag. Men jag fattar, fotbollskartan är som den är. Men att det värvas ändå yngre spelare som verkligen har en utvecklingspotential är ju roligt.
Verkligen. Har ni gjort era manager-elvor?
Ja, men nu kommer jag inte ihåg min. Jo, men jag har ju den här. Vill ni läsa?
Det är inte bara hela liksom allsvenska sillifönstret då, det är även din manager-elva.
Nu ska vi se. Vem skickade den till nu då?
Vem skickade?
Så här ska vi se. Men jag har Törnqvist, Tykosen, Hampus Skoglund, Viktor Eriksson, backar. Röjkär, Sigurdsson, Pilström, Isak Abdurrazak, Isak Isetlin, Tokmat Nguyen och Paulus Abraham.
Ja, vill ni utmana Disco i Manager så ska ni in och göra ert lag såklart. Det är några dagar kvar.
Jag tror mitt ligger ute på sajt någonstans, så det kan ni hitta där, för jag är inte lika snabb på telefonen och har inte heller det minnet att jag kan rabbla upp det här.
Jag har inte gjort mitt än, för jag väntar in alla såna här. Jag tänker att jag ska kunna plocka lite russin ur alla era kakor här.
Men du vet att vi inte är så bra på fantasy.
Jag hade ju Bengt som alltså, med.
Du och jag har spelat en del fantasy ihop också.
Jag gick om det i FPL nyligen.
Va?
Ja.
Det låter ju helt sjukt.
Det är helt sjukt med tanke på hur usel jag var i början av säsongen.
Att jag inte var så mycket bättre.
Förvånad dock.
Ja, men det ska bli sjukt roligt i alla fall. Hörde ni, tusen tack alla ni som har lyssnat på det här premiäravsnittet för den här säsongen utav den allsvenska podden.
Yes.
Vi är tillbaka på torsdag igen, då ska vi gå igenom den första omgången. Då ska vi liksom gräva ner oss i gyttjan av det som händer här och nu. Och sen bara kör vi.
Ja.
Hela säsongen igenom. Fan vad kul det ska bli. Disco Makoto, tack för att ni var här idag. Mitt namn är Patrik Syk. Vi hörs på torsdag igen.